här är Radio Nacka. Måndagen den 17 maj 2004. Grattis till Norge förresten. Om ett år är det 100 år sedan unionen upplöstes. God morgon, 7:05 på morgonen. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardag mellan 7 och 8. Radio Nacka. Man kan även höra denna sändningen på radiolars.com. Solen gick upp 4:13 i morse, kommer att gå ner 21:17. Ingen nederbörd under dagen, men lite sådär halvklart. Lite sol kanske på förmiddagen just nu. Ja, alltså man kan se solen där bakom molnen långt borta i öster, men det är sådär halv, ja det är halvklart. De uttrycker det verkligen perfekt. Det är liksom lite måligt, men det är mera mulet än det sol i alla fall här ute. Och vinden blåser lite lätt i träden här i Nacka. 5 meter per sekund nordlig, ökande lite till 6 under dagen. Och under natten vridande mot öst. Just nu 10,4 grader här i Nacka, och det kommer gå upp till en 17 grader under dagen. Så sånt är läget. Lite enstaka sol kommer titta fram så där lite lagom mellan molnen, men ingen nederbörd i alla fall. 17 grader under dagen. Ja, då vet man det ungefär. God morgon, heter Lasse. Och vi ska även titta lite vidare i Stockholmshistorien idag. Lars Erikssons Stockholmshistoria under 150 år. Det visar sig att det var ju ganska mycket krig och elände på den tiden. Det är inte så mycket som har förändrats ungefär. Det var intressant att höra här på FM-sändaren precis före klockan 7 om den här avspärrningen vid Duvnäs. Jag kommer ihåg när vi åkte i våran Folka på 60-talet. Man åkte förbi och såg den där avspärrningen. Det var ju vänstertrafik, men det var fortfarande spår av de här stora grindarna, eller stora grinden vid den smalaste delen av Saltsjöbadsvägen precis öster om Saltsjö-Duvnäs station där. Man skulle hindra stridsvagnar att komma in. Sen ligger en sån här jättelik stor stenbumling precis norr om Saltsjöbanan uppe i skogsgläntan där. Jag vet inte om jag har tänkt på det när jag åker Saltsjöbanan. Att om man går, ja kanske, vad kan det bli? Ytterligare någon sån här 500 meter. Eller mer, kanske kilometer öster om den här avspärrningen då, för gamla stridsvagnshindret, så ligger en jättelik stenbumling uppe bredvid Saltsjöbanans räls där. Jag vet inte om den är tänkt som om den gick i beredskapsplaneringen eller om det var Gud som har placerat den där, men den låg i alla fall där. Jag vet inte om den var tänkt man skulle kunna rulla ner den, men skulle rullas över spåret eller rullas över vägen? Ja, jag vet inte riktigt, ja. Men kanske ett spår av inlandsisen. Ganska stort spår i så fall. God morgon, ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Nu är klockan 7:08 på morgonen. Dagens rubrik på SVTs hemsida. Rekordfå befaras rösta i EU-valet. Ska man tolka den rubriken? Men DN hade samma grej. De tror att det är få som kommer rösta i EU-valet. Jag hade inte pratat så mycket om det. Snart är det EU-val. Jag vet inte, man, vad handlar det om då? Jag vet, tror många inte riktigt inser. Vad handlar EU-val? Vad ska vi rösta om då? Jag tror att det finns en allmän form av okunskap där om vad det egentligen handlar om. Ja, jag vet knappt vad det handlar om. Det är väl någonting man röskar av något parlament där. Vi har ju fått nya medier. Hur gick det med grundlagen? Har grundlagen gått igenom? Eller hur går det nu? Ja, inte vet jag. Det är en jätteviktig del. Det är klart, EU är inte riktigt en stat än, men man jämför med en liknande stat i USA så är grundlagen den absolut viktigaste stora delarna i hela alltet. Och den är betydligt kortare, rakare. EUs grundlag är väl inte hur många sidor den egentligen. Så jag tror att det är få som egentligen har koll på vad det som händer med EU. Vad är EU-valet egentligen? Ska vi skicka ner representanter? Bara det vi röstar om, vilka som ska åka eller? Ja, jag vet inte. Och Margot Wallström vill vara kvar där. Hon vill inte bli minister. Ja, det. Jag måste erkänna att jag har inte följt svenska media så mycket de senaste veckorna för att jag blir så less på det. Så att jag har faktiskt undvikit. Jag har inte kollat in svenska media så mycket. Att det är en sån marinering som ständigt USA och nu även Israel hat. Hat är det inte, men det är alltså inte så att man beskriver verkligheten eller beskriver händelser som man egentligen borde göra som journalist, utan nu får man ha ständig daglig sån här marinering och försöka beskriva några dåliga, hemska detaljer om. Ja, framförallt om USA. Och det innebär att det handlar inte om någon form av beskriva verkligheten eller ens beröra ideologier eller verklighet bakom, utan det är bara en ständig marinering. Jag märker på debattsidor en del som är såna här kraftiga USA-motståndare. De har alltså inga argument. Jag har varit inne och debatterat på internet med en del. Det finns inga argument bakom. De håller på att fördöma svenska folket. Det är liksom bara med känslopropaganda. Som berättade om tidigare. Ungefär som man skulle... Om det fanns någon som tyckte om att gå och misshandla folk och bryta sönder benen på folk som ville förstöra, vända eller invalidisera folk, och så fanns det då sjukhus som lagade, reparerade folk, då de bra igen, det skulle den här misshandlaren tycka illa om, men han kunde inte gärna säga det, så att då skulle han bara kritisera sjukhus istället och berätta att en läkare som pissar i duschen, syster som snyter sig journalen, ambulanser som kan explodera. Och så varje dag, om det varje dag var sådana känslomässiga uppgifter om sjukhus och hemskt det var om alla saker, varje dag, bedövning som inte fungerade eller folk som dog eller de såg av fel ben, om man varje dag hörde sådana rapporter om hemskheter som hände på sjukhus, så det kunde vara sanna saker. Men om man då berättade om något som gick fel när det var 10 000 saker som gick rätt samma dag, så är det inte så rättvist. Att det är den här känslomässiga indoktrineringen som förekommer i svenska media varje dag. Och det gör att det är en känslomässig sak då. Att Bush är hemsk. Någonting USA är hemskt. Och nu som sagt gäller även samma sak i Israel de senaste åren. Och när varje dag är sådana här känslomässiga indoktrinering. Det handlar inte om ideologi eller politik eller strategi eller taktik eller någonting. Så det handlar inte om sådana saker då. Utan det handlar om inte om logik heller, utan det är en fråga om känslor. Och därför är det så svårt att känslor, eller logiskt då, argumentera med sådana personer. De har liksom en känsla i sig. Så att det är det man har att kämpa mot. Jag har tagit upp lite sådana detaljer och liksom visat hur det går till. Men jag vet, nu senaste veckan har jag bara gett upp, slutat kolla svenska media. Men så här på morgonen då inför sändningen så brukar jag titta runt lite grann. Ja, det är synd att det är så i alla fall. Men det blir övermäktigt. Man ger upp. Så att därför har väl inte ens jag följt med det här med EU-valet. Jag vet inte riktigt vad som händer. Ja, vi får se. Jag ska gå ut och kolla lite på nyheterna runt om i världen. Jo, jag hörde lyssna lite morse på Drudge Report här när jag gick upp. Och det är frågan om vem som ska bli running mate, det vill säga vicepresidentkandidat till John Kerry. Det cirkulerade uppgifter att det möjligen skulle kunna bli John McCain. Men det tror vi inte på. Det blir nog inte så. Nej. Musiken här spelas av Ernesto Cortazar på morgonen i Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Nu kunde jag inte undgå, så nu är samma story igen. Jag har pratat här ganska länge om det här oil for food, nämligen att USA blir nu indraget i det här. Det är nämligen så här att Saddam Hussein betalade stora pengar, ser ut som, till några höga höjdare i FN, till och med generalsekreteraren, och det var som mutor, och även till länder som Frankrike, Ryssland, och man skodde sig stort på irakiska folket, och oljepengarna gick då till i fickorna till några höga potentater i FN. Så ser det ut. Och det här har inte berättats det minsta i svenska media. Det har jag berättat om det tidigare. Det har liksom bara förtigits. Alla möjliga andra skandaler kommer direkt upp. Och då är det så här att skandaler berättas inte så vidare de inte kan kopplas till USA. Nu minsann på Sveriges Television så finns det med här att man faktiskt tar upp den här oil for food. Det är fantastiskt, nu tas den upp. Varför det? Jo, det står så här: USA hindrar utredning av FN-skandal. Oh, det är alltså en jättestor utredning som har pågått väldigt länge. Det är ganska allvarligt. Det är en ting som egentligen talar för Bush-administrationen, för det visar sig att de här länderna som var mot interveneringen i Irak, det var så att de hade egna pengar att hämta på det höga FN-potentater och Frankrike och Ryssland och så vidare. Det är alltså implikationen. Det är inte helt bevisat det, men det är väl det som det ser ut att kunna vara. Och det tar man inte upp till svenska medier, men så fort man kan koppla USA till det, då tas det upp. Och det var precis samma sak som den här halshuggningen av den av amerikanen nyligen, som videofilmades av Al-Qaida som utförde den. Den ges inte speciellt stort utrymme, men som jag sa tidigare, sanna mina ord, kan den kopplas negativt till USA, då kommer den tas upp. Och nästan samma sak hänt med den här oil for food. Så att den dagliga marineringen pågår. Och det här vore inga stora saker om det inte vore så att det ständigt och en marinering åt ett och samma håll i svenska media. Så att om ni vill bara kolla på det här, om ni känner till den, då kommer ni märka hur det dagligen förekommer. Jo. marineringen fortsätter alltså. Man skulle kunna arbeta heltid och bara berätta om den dagliga marineringen i svenska media. Det skulle faktiskt kunna gå. Det var ingen kul jobb, men det skulle kunna gå att arbeta heltid. Och egentligen skulle det behövas. Det är egentligen viktigt, för jag tror att det är många som inte är medvetna om hur det går till. Men, vad ska man göra? Ska man bara så köra på som kejsarens nya kläder och låtsas ingenting? Det finns mycket att säga om det där. Ifrån fulla och idioter får man höra sanningen, brukar heta. Och det är klart att de flesta här vill väl anpassa sig. Glida med och liksom... Det är inte att säga de allvarliga sakerna. Men jag vet inte. Vi får vara glada så länge vi inte har svarta majer som kommer hämta folk mitt i natten i alla fall. Men det är det att om man inte börjar nu när det är fred och frihet, så blir bara svårare och svårare. Det allvarliga här i hela situationen är att Europa har ju sett fascismen under förra århundradet växa sig riktigt stark, och socialismen har ju mördat flest i världen och till minst många miljoner i Europa. Det är någonting sånt som skulle kunna komma tillbaka i värsta fall. Vi får hoppas att så inte sker. Historien går ju i cirklar. Det är inte en rak linje, det är jag övertygad om nu. Efter att ha läst i Lars Erikssons Stockholms historia under 150 år. Befästandet av Stockholms omgivningar är rubriken på nästa del i kapitlet Kampen om makten över Stockholm. Efter krigsslutet år 1721 gjordes en översyn av den svenska huvudstadens försvar. Redan i december 1723 lämnade en särskild defenskommission ett betänkande om försvaret av Stockholm och dess skärgård. Man föreslog en förstärkning av de befintliga försvarsanläggningarna. Och flera värn och artilleriställningar skulle upprättas på de svaga punkter som de ryska anfallen sommaren 1719 hade uppenbarat. Förutom Baggensteket var det sunden runt Vaxholm som bidrog sig uppmärksamhet från defenskommissionen. Men Sverige var ekonomiskt utmattat efter två decenniers krig. Och därför föreslogs bland annat tegel från försvarsarbetarna skulle hämtas från Uppsala slott, som efter en förhärjande brand år 1722 fick släppa till byggnadsmaterial till flera projekt. Det här är bland byggandet av det nya slottet i Stockholm. Alltså, nu tvingas jag stänga av dataskärmen här, för att det är sån här pop-up-reklam som kommer. Så fort man inte gör någonting så kommer reklam på datorn. Det är någonting som borde förbjudas. God morgon, det här Radio Nacka. Klockan är 7.29. Jag heter Lasse, finns här på vardagmorgon och vi läser högt ur Stockholms historia. Under 2015 år. Vi har 11 grader idag. Lite växlande solighet. Det bara blir mer och mer sol här nu, måste jag säga. Inget nederbörd idag kommer att synas. Men däremot lite moln på himlen. Blandat med sol lite till och från sådär. Och vi har en 11-11 grader idag i Stockholm. På berget vid Oxdjupet till Vaxholm uppfördes 1724-35 ett fästningstorn i fyra våningar. Och den redan 1656 påbörjade Dalarö skans längre söderut stod slutligen färdig på 1720-talet. Det runda och kraftigt bestyckade tornet Fredriksborg vid Oxdjupet, ja, det ansågs när det stod klart vara norra Europas starkaste. Runt om i skärgården uppfördes olika mindre anläggningar. Vid Hörningsholm i söder hade skansar byggts redan på 1600-talet. Och i början av 1700-talet uppfördes sådana vid Furesund, vid Sandhamn, Landsort och Baggensteket. Senare kom i användning sommaren 1719. Därmed prövades aldrig den fästningsfront med bastioner som omkring 1670 hade byggts på stadsgränsen vid Skanstull. Eller den stjärnskans som samtidigt hade uppförts vid Danviken. Detta för att kunna bestryka det inre inloppet nedanför Södermalmsberg. Senare tillkom skansar i en sydligare försvarslinje vid Fittja, Flottbro, Fällström och Skuru. Under 1700-talets första decennier igångsattes bygget på ytterligare en rad skansar och värn också norr om Stockholm. Men försvarslinjen byggdes aldrig färdig och flera anläggningar började snart förfalla i brist på underhåll. Under de båda följande seklen skulle de södra och norra försvarslinjerna byggas på flera led. Medan allt fler fasta försvarspositioner byggdes i skärgården. Under 1700-talet spreds flottans verksamhet utanför Skeppsholmen. Redan år 1670 hade amiralitetet låtit uppföra en kyrka på Ladugårdslandet, ungefär på den plats där Hedvig Ulnora kyrka ligger idag. En tidigare amiralitetskyrka låg sedan 1640-talet på Blasieholmen också. I dessa kvarter bodde nämligen en stor del av flottans befäl och manskap. Också nästan nere vid Nybroviken uppfördes ett stort proviantförråd, Kronobageriet. Det är alltså nuvarande musikmuseet som inhyste det. Många båtsmän, framförallt i flottans vintervakt, bodde i båtsmannahus på Djurgårdssidan mellan nuvarande Allmänna gränd och Alkärret. Det var först år 1818 som båtsmän började förläggas på själva Skeppsholmen. I den då nybyggda båtsmanskasernen, kasern nummer 2 idag. I mitten av 1700-talet byggdes längs stranden norr om båtsmanshusen mittemot Skeppsholmen ett antal skjul för uppdragning och förvaring av galärer. Och platsen fick därför namnet Galärvarvet. Det var nämligen de där grundgående galärerna i skärgårdsflottan, eller arméns flotta som det stundtals kallades, som dominerade Stockholms örlogsbas ända till år 1824. Då förenades den med den seglande örlogsflottan till en enhetlig flotta. Under krigen med Ryssland åren 1741-43 och 1788-90 så var Stockholm och Skeppsholmen huvudbas för den skärgårdsflotta som stred mot ryska fartyg bland Finska vikens skär. Men något direkt hot liknande det som uppstod 1719 upplevde inte Stockholm under dessa båda krig. Tvärtom blev strömmen scenen för festligheter vid Gustav III och Stockholms eskadrons återkomst efter segern vid Svensk Sund på sommaren 1790. Försvarsåtgärderna på själva Skeppsholmen inskränkte sig under 1700-talet huvudsakligen till att förhindra obehörigas tillträde från Blasieholmen. Men stegvis tycks också bestämmelsernas efterlevnad ha luckrats upp. Under början av 1800-talet tilläts allmänheten beträda större delen av holmen, med undantag för en del byggnader och självfallet de fartyg som låg för ankar. Att allt inte var i acceptabel ordning märks av överståthållaren i Stockholm, som 1818 utfärdade ordningsföreskrifter, citat, till förekommande av åverkan, tobaksrökning och andra oordningar, slutcitat. Några år senare hotades med böter för, citat, en var som beträdes med att hava medels telningars och kvistars avbrytande samt gräsets nedtrampning, en olovligt avvikande från allmänna kör- och gångbanor eller på vad annat sätt som helst förövat någon åverkan och kungelskepps- och kastellholmarna, slutcitat. Bestämmelserna låter oss ana öar som flitligt frekventerades av flanerande stockholmare. Något som ytterligare understryker att Skeppsholmen nu förlorat en del av sin direkta betydelse för Stockholms försvar. Nu var det anläggningarna vid Vaxholm som utgjorde den viktiga försvarslinjen. Detta var inget nytt. Redan under 1790-talet hade vaktposterna och flottan och arméförbanden i huvudstadens garnison oftast slappnat av på sin post och låtit civila ströva helt fritt från Blasieholmen och Skeppsholmen. Talande är vaktinstruktionen från 1737, i vilken det inskärps att vaktposterna skulle tillhållas, citat, att de icke sätta sig neder, mycket mindre insomna, och att de inte röka tobak, icke heller sätta geväret ur händerna, eller vid dag eller nattetid låta någon komma sig in så när in på livet att man kan taga geväret ifrån dem. Slutcitat. Ja, där ser man. Kommer jag stod vakt på slottet. Back nummer 5 hette det. Det var väl där, hette det Lejonbacken där på, mot Norrmalm till, vad det heter, norrut. Den var extremt säker där några dagar och nätter 1975. God morgon, det här är Lasse. Jag finns här varje morgon på Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7.36. Och vi läser varje morgon nu Lars Eriksson, Stockholms historia under 750 år. Det här kapitlet handlade om försvaret av Stockholm då i första hand, som växte till en stor handelsmetropol under de här åren på 1600-talet. Och det var meningen också. Jag berättade tidigare om kungen som hade ett stimulanspaket för att göra Stockholm till en central punkt redan då. Ett av de första stimulanspaketen, ja, det hette väl inte så då förstås, men... God morgon, vi kommer att få en 17 grader under dagen idag. Vi har en 11,5 grad i Nacka just nu, lite halvklart med en uppehållsväder. Just nu så, ja, nu har faktiskt molnen tagit över lite grann här, en ständiga kampen mellan sol och moln här på morgonen. Vinden 5 meter per sekund nordlig. Kommer öka lite sen till 6 meter per sekund. God morgon! Som känner till Jerry Springer här i landet. Han är talkshow host för en av de värsta tv-program som finns. En riktig sån här drängstugeprogram som går nästan dagligen i amerikansk tv. Man kör massa gamla repriser. Det är från Chicago det programmet görs, och det är bara gnäll och jag vill inte ens berätta. Det är folk som kommer dit och skäller ut varandra som håller sån här personlig grudge mot varandra. Riktigt skrikigt och eländigt och dåligt blir det. Det är nästan ett kultprogram för det är så dåligt. Jerry Springer, han var tidigare borgmästare av alla ställen, och han är nu alltså en av demokraternas, democratic, demokrat ska man säga egentligen, det är inte samma sak som democratic, demokrat då, representant för, ska han bli. Så att han ska eventuellt då komma med som ett namn ibland demokrats i USA. En delegat till Democrat National Convention i Boston eventuellt. Jag vet inte om det är så bra att ha en sån. Men jag vet inte. Det är klart, många säger att ja, efter Bill Clinton då Demokratpartiet så blir det så här rörigt. Apropå det, John Kerry, presidentkandidatens dotter, visade sig nyligen i Cannes då på någon sån här festlighet i en klänning som var genomskinlig. Får se om det kan, det kanske är det som kommer att avgöra hela valet i USA, jag vet inte riktigt. Och den radiokanal i USA som är för Democrats mot Republicans, de har nu lanserat en ny grej, nämligen en sån här thong, en sån här, vad heter det på svenska, sån här, ja, det heter kanske thong, sån här underkläder som är minimala. Det har man lanserat som med sin stationslogo på till en, medan andra stationer då har skärmmössor och sånt. Så ska de till en thong. Nåja, så att det kanske är någonting som är typiskt för det partiet. Om det är bra eller dåligt för andra att avgöra. Sen diskuterar man störningssändare. Ja, det är så här att i Madrid så händer det som i småroller för terrorism man varit rädda för, nämligen att terroristerna placerade ut sprängmedel med vidhängande cell eller mobiltelefoner, och så kunde de ringa till de här sprängladdningarna för att explodera sen. Så vad man eventuellt ska bygga upp här runt till exempel LAX, flygplatsen Los Angeles, är störningssändare för mobiltelefoner, så att man är rädd för terrorattentat om man hittar några sprängmedel odetonerade, så ska man kunna sätta ut en dimma av störningar. Man ska alltså kunna ha starka störningssändare för mobiltelefoner. Det här är någonting som redan finns. Man har på vissa fängelser för att inte fångarna ska kunna kommunicera ut, och det finns även på andra hållet då och då störningssändare. Det kanske är därför, det kanske är det regeringen vill med att bygga ut sådana här mobiltelefonmaster över hela landet och tvångsinstallera dem på folks områden även om de inte vill. Kanske vi kunde lägga ut sådana här störningsdimmar då och då. Jag vet inte. Men sheriffen i Los Angeles utreder nu om man skulle kunna sätta ut sådana sändare att slå på vid tillfälle, störningssändare för mobiltelefon. Det är lite svårt det där, för att nu blir mobiltelefonen som del av vår infrastruktur, så att om man plötsligt stör ut dem så kan det ju föra med sig allvarligheter. Det finns ju många som skulle vilja ha dem naturligtvis i biosalonger eller teatersalonger eller även på restauranger. Så att det bara står ut mobiltelefonerna, det kan jag förstå. Kanske längs motorvägarna så folk inte pratar i mobiltelefonerna och kör bil också. Ja, det är det. Priserna går fortfarande upp kraftigt. Det var ju som sa att det här med Irak, det var bara för oljan, men alltså det argumentet är så fullständigt idiotiskt. Det borde man inte behöva ta upp egentligen. Det är så att det hade varit så ofantligt mycket billigare och enklare för USA att bara köpa olja från Saddam om det hade varit olja man var ute efter. Det här är betydligt mycket dyrare, och det visar sig nu att oljepriset går upp. Bensinpriset har klivit upp närmare $3 gallon, vilket är väldigt mycket i USA då på. I vissa ställen i Santa Barbara eller Kalifornien är priset sånt. Och vill man ha bensinen ihälld av en sån här attendant på stationen så kan det kosta upp till $4 gallon. Ja, så det är extremt högt oljepris där. Och det här har nu lett också till att den indiska börsen har till en kraschat. Ser jag här just nu. Jag vet inte vad krascha innebär riktigt, men handeln har avbrutits. Så att det låter ganska allvarligt. Men det behöver inte innebära någonting på lite längre sikt. Det kan vara någonting tillfälligt naturligtvis. Indien är det land som verkligen kliver upp som en stor världsaktör när det gäller industri och handel. Och det har redan varit så att en hel del svenskar har blivit utlokaliserade, outsourcade som heter, till Indien och arbetar i Indien istället. Till exempel sådana callcenters, jag vet inte vad det heter på svenska. Man sitter och ringer och svarar på samtal från kunder eller ringer upp och sånt här. En del av dem blir utskickade till Indien. Det är nämligen så att löneläget är betydligt mycket lägre i Indien, så att man kan bli utskickad till Indien och tjäna betydligt mindre pengar då. Det är inte så kul för ATP-poängen kanske. Jag menar, det är ju billigt att leva i Indien, så man klarar sig väl där, men man kan, har inte råd att åka hem på semester till Sverige. Jag vet inte hur stort det här är, men det är någonting som förekommer i alla fall. Det är mycket resebyråer och det kan vara för svenska folk där som skickar ut folk till Indien. Men det kan gälla även läkare. Det är redan nu så att indiska läkare kollar röntgenplåtar via internet och kan rapportera tillbaka, så att svenskar flygs ut för att få vård och operationer i låglöneländer. Så den här med outsourcing, det drabbar inte bara manuella hantverk och tillverkningsindustri som det har varit hittills, utan även det klättrar upp. Och det börjar väl med att den här boomen som var med dataprogrammerare som kunde tjäna stora pengar då, som fanns i Silicon Valley, de jobben har ju sedan länge flyttat ut till Indien också. Där företagen kan betala betydligt mindre för att dataprogrammerare gör samma jobb då i Indien. Så att det är inte bara tillverkningsjobb som har börjat förläggas utanför de stora länderna, utan mer och mer av de intellektuella arbetena också. Ja, det är väl intressant. Jag vet inte vad det ska leda till. Vad ska bli kvar av gamla västvärlden då? Europa till exempel och USA. Ska allting flytta ut? Någon gång måste det krascha. Så jag vet inte vad det kommer innebära i framtiden. Jag har inte pratat så mycket om outsourcing i Sverige. Det har sagts en del, och det är väl någonting som är ganska intressant att kolla vad det kan innebära. Och så måste vi hitta ett svenskt ord för också. Outsourcing kan det inte heta. Hur länge ska det heta det i Sverige? Nej, vi måste hitta någonting. Offshoring och outsourcing. Vad ska det heta på svenska? Ja, jag vet inte. God morgon, det här är Radio Nacka. Klockan är 7.49. Vi har en 11 grader i Nacka just nu. Du kommer kliva upp till en 17 grader. Växlande molnighet. Ingen nederbörd idag. Så ser det ut. Hongkong så kämpar en del för demokrati, men Peking-juntan motarbetar det kraftigt och försöker hålla Hongkong under klacken så gott man kan under fascismen där som kommer från Peking. se vad som kan hända med Hongkong. Det är så att de inser i Peking antagligen att frihet kan ju dra in mer pengar naturligtvis, men de är oroliga för friheten också. Och apropå juntor så har ju då Fidel Castro här börjat göra sig ovän med fler och fler och fler. Nu är hela EU kontrollerat av Washington, och USA ska vi inte tala om. Han har beordrat nya demonstrationer. En miljon människor har beordrat han ut här nyligen för att demonstrera mot det hemska USA då. Och det brukar alltså komma ungefär 800 miljoner dollar från USA till Kuba i form av exilkubaner som skickar hem pengar till sina släktingar. Men Fidel har nu stängt de butiker där man bara förhandlar med dollar. Kanske för att kunna öka priserna så att de ska öppnas igen med nya priser. Det kan bli ganska stora ökningar. Ja, han sjunger verkligen på sista versen, alltså den här gamla miljardären och förtryckaren som skickar fler och fler människor i fängelse nu för att de vågar tala om frihet på Kuba. Han fängslar och avrättar till höger och vänster mer än han någonsin har gjort. Men ifrån Sverige får han stöd. Det där är verkligen en stor skandal. Jag vet inte varför vi har då folk som Pierre Schori, svenska socialdemokrater, och för att inte tala om vänstertyper, som stöder en gammal miljardär i borta i fjärran land som förtrycker folket, lever som överklass där ovanpå alla andra. Varför vi ska skicka skattepengar till en sån som sen kan skicka dem till bankkonton i Schweiz, vad är ju med pengarna. Det finns ju några vänner kvar förutom då svenska socialdemokratiska ledare. Det finns ju då till exempel Hugo Chavez i Venezuela. Han är diktator då i Venezuela, juntaledare där, militärjunteledare, och han är väl fortfarande kompis med Fidel Castro. Så det finns några enstaka sådana gamla fascister kvar som hjälper. Franco är borta sedan länge nu, men han ligger väl i samma klass där. Ja, det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse och finns här varje vardagmorgon mellan 7 och 8. Och man kan även höra den här sändningen på internet, radiolars.com, där den även repriseras. Jag har de senaste 7 sändningarna snurrandes på internet där. Och ja, det finns även några gamla sändningar man kan ladda ner och även lyssna på Live 365 där på internet också, om man inte känner det. Det är bara att gå till radiolars.com så finns det länkar sen. Konspirationsteoristerna är i full gång här och kör mycket på den här Nick Berg-storyn, om det skulle vara fake till exempel. Ja, det tror nog inte jag. Alltså, det, ja, avrättningen av Nick Berg då, för några dagar sedan. Nej, tror jag faktiskt inte. Det finns en hel del lustiga konspirationsteorier om det där. Det skulle man också kunna göra en historia om, det är intressant. Thank you. Condoleezza Rice har varit och hälsat på president Vladimir Putin. Ja, det ser man. Det är väl intressant i alla fall. Jag vet inte vad det kan leda till. Ni hinner inte leda så mycket längre här i alla fall. Det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com. Ansvarig utgivare är radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse och finns här varje morgon mellan 7 och 8. Och på RadioLars.com kan man höra sändningarna upprepas de senaste 6 i alla fall. Ja, det finns även 6 andra sändningar.